I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag gillar ju den här 20-20-20-20-principen, att de första 20 åren går till att inte göra bort sig. Sen har du nästa 20 år då du ska lära dig saker och liksom i ditt yrke, din profession. Sen har du 20 år då du ska applicera, skapa skillnad, skapa värde. Och sen har du de sista 20 åren då du ska ge tillbaka till en kommande generation.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 282 och idag har vi med oss en gäst, Helena Roth, vår kompis Tankesbjörn på forumet. Och vi tänkte göra en lite så här reflektion på så här, vad har vi lärt oss under 2022?
Yep.
Och vi har faktiskt spelat in detta avsnittet redan igår, men jag kände att man behövde göra sån litet intro eller så här varning för känsliga lyssnare eller tittare. För att, alltså så här, jag tyckte det blev bra, men det blev ett väldigt speciellt avsnitt, vilket märks liksom lite på titeln, som kanske blir så här liv, död, liv. Och det blev ganska djupt och ganska liksom så här lite terapiaktigt.
Ja.
Så att, Helena verkar ha den tendensen på våra lyssnare och vår publik att liksom, antingen älskar man de avsnitten vi har gjort med henne, eller så tycker man så här, detta var det flummigaste jag har
detta
hört.
Detta var inte därför jag hade lyssnat på Rika Tillsammans. Men alltså, vi vill ju täcka liksom alla aspekter som är viktiga för oss i vårt liv.
Ja. Och det är ju så här,
sen så kan man inte älska allt. Liksom.
Nej, och det är ju så här, det är en spegling av vår livsresa. Just nu är vi lite förvirrade och liksom så här, vi pratar så här, ta nästa fas i livet. Så att, och det roliga är med, för att vissa kommer ju säkert tycka så här, Helena är skitflummig. Och det som jag älskar med henne är ju så här, och samtidigt är hon kvalitetschef inom life science på ett medtechbolag.
Ja, hon har liksom hon har fler sidor i sig liksom. Hon är en spännande person.
Ja, så att detta blir inte din vanliga sån här reflektion på 2022, så här, det var Ukraina-krisen och vi hade en sektorrotation mellan tillväxtbolag till värdebolag. Nej, det kommer
nej,
inte.
Det kommer liksom inte. Här, okay.
Utan det kommer väl i de vanliga avsnitten att det blir så här, okej, men räntefonder för första gången är i spel på 10 år, återkomsten på 60-40-portföljen och alla de grejerna. De kommer nästa vecka när det kommer så här investerar du nästa, eller 2023. Utan detta blir ju mycket mer liksom ett emotionellt, liksom, inte emotionellt, alltså så här, mer att vi pratar mycket om känslor och tankar,
ja,
vi pratar om status, vi pratar om liksom önskan att få vara med och lite
och hur det tar sig uttryck i ens liv.
Ja, liksom. Precis.
Ja.
Så att det kommer liksom så här, lite varning, men jag tror att jag uppskattade samtalet, så får vi.
Jag med.
Så får vi se. Mm. Och annars så får vi passa på att önska gott nytt år, för detta blev vårt sista avsnitt för 2022. Men vi kommer tillbaka redan på söndag på liksom den första med avsnittet Så här investerade 2023, och sen blir det Så här gick 2022, då det blir mer så här räntor, rotation, avkastning, dollarn, stärkning och allt det där.
Ja, spännande ju.
Allt det där, så det kommer. Och tack så mycket, så kör vi igång här med henne. Idag har vi med en gäst. Yeah. Idag också, Helena Roth, a.k.a. Tankespjärn på forumet.
Stämmer
och
bra.
God vän, coach som brukar vara, ja men bollplank kan man säga, du har varit med förr också. Mm. Och har hemsidan tankespjärn.com.
Stämmer eller hur?
Och tanken idag är att det är så här ett av de sista avsnitten innan nyår.
Och innan jul faktiskt också.
Nej, detta är faktiskt efter jul. Ja, de som lyssnar på detta har precis haft julafton igår.
Ja,
<okay. laughs> så god fortsättning på dig som lyssnar på detta. Men jag tänker så att detta är ett naturligt ställe att ta en liten inandning eller utandning liksom, och reflektera, stanna upp och tänka så här, så vad har jag lärt mig 2022? Eller liksom,
vad
fick jag med mig? Vad var insikten?
Ja.
Liksom. Och då tänker jag så här att det är alltid roligt att reflektera tillsammans med dig, Helena.
Det är det.
Så att jag tänkte, ska vi börja där direkt? Vad har varit bra? Vad har vi lärt oss detta året?
Du frågar Helena nu.
Ja, eller dig. Du kan ju bara börja.
Ja, men jag kan börja med att alltså jag pratade med Helena lite i köket innan vi satt igång här, och då så sa jag så, ja, vi är ju ett förändringsarbete nu under detta året, känns det som. Och det har ju kanske varit i förnekelse innan det blev totalt tydligt för dig och mig, John. Och så sa du, Helena, så, ja, det märks. Det märks i båden, och jag blev helt förfärdad. Jag tänkte så, märks det liksom på något, liksom, förändring är alltid lite jobbigt ju.
Ja. Alltså jag fick ju något sånt ordspråk i forumet som var så här: change is hard at first, mess in the middle and glorious in the end.
Ja, det är tröstande tycker jag.
Ja, men så hur ser förändrings, detta är alltid läskigt, hur ser förändringsarbetet ut från ditt håll då?
Ja, men från mitt håll är det ju så att vi tittar ju på vårt liv och vår situation med huset och bilen och finanserna. Alltså det är ju ändå grundläggande att det ska funka i ens liv ju. Så det är grundläggande saker vi tittar på. Vill vi ha det så här, eller vilken typ av liv vill vi ha? Och där har vi väl kommit fram till att jag måste titta från mitt håll vad jag vill ha. Och så tittar du från ditt håll och så samkör vi sen och ser om det blir samma. Och jag tycker det är fint av det att du vill göra. För det var du som ville så att vi skulle göra så. Jag är mer så här, men vi kan väl diskutera fram någonting. Liksom. Men jag förstår att det är utav kärlek som du vill det, John. Att du vill liksom veta vad jag verkligen vill. Innan vi börjar liksom, vad heter det, samköra.
Jag tror vi kommer komma in.
Är det ungefär där som du också är, John?
Yeah. Säger hon med ett nervöst leende.
Nej, men det hade varit roligt om du sa ja. Då hade ju, det hade varit spännande.
Nej, men jag läste någonstans också på forum. Alltså vi har så mycket kloka människor på forum. Yeah. Som var någon så här, att det fanns någon sån här 20-20-20-20-regel. Och jag har liksom aldrig hört det. Jag försökte googla upp det, så jag vet inte om den finns. Men jag tyckte det lät fint. Och det var liksom så här, då sa de så här, ja, men de första 20 åren, då är liksom poängen så här, don't screw up. Alltså så här, börja inte med droger och få betyg, var hel och ren. Det var liksom uppgiften de första 20 åren. De nästa 20 år, då mellan 20 och 40, då var det så här, lär dig ett yrke, börja arbeta inom liksom det yrket, men fokus är på liksom lära sig, liksom komma in i matchen. Och sen så var nästa 20-årsperiod då mellan 40 och 60, så var det så här, ja, men nu ska du applicera det du har lärt dig de 40 tidiga åren, så att nu är du liksom i din prime, gör skillnad för världen, liksom med ditt doings, alltså så här, var där ute, förändra. Och sen de sista 20 åren, ge bort det du har lärt dig, dina erfarenheter till nästa generation.
Och, ja, men det gör man väl också under tiden som man...
Nej, Karin, det gör man inte förrän man är 60.
Nej, det man får inte göra det.
60 en dag, då kan du börja.
Ja, men det är typiskt mig att bara säga, men det stämmer inte riktigt. Nej. Men det är en fin, jag tyckte den var fin också.
Och jag upplever det, och det finns andra sådana här, att ja, men okej, nu är jag liksom, jag är född 81, så att du är 42. nästa år, eller 41 är jag nu. Alltså skitsamma. Det är svårt om man inte kan sin egen ålder. Men då upplever jag så att ja, men då har liksom, det har skett ett ganska tydligt skifte.
Menar du att du fick ny mjukvara in i, nej, men i jag, huvudet eller vad hände?
Nej, men jag vet inte. Jo, men det är väl liksom insikten att där är något annat som vill hända. Att det känns som att det jag har gjort de senaste åren har varit en följd av typ det 20-åriga mig eller barnet mig. Liksom. Och jag har varit mycket så här att jag vill lära mig. Mm. Medan jag upplever nu senaste tiden att då har det blivit mer så att jag ska svara på frågor och liksom den typen. Så jag upplever det här skiftet. Mm. Men då vill jag också kunna göra det här skiftet rent. Att liksom inte så här, jag har med mig massa saker in i framtiden bara för att jag har haft med mig dem historiskt. Och då gillar jag det här liksom metaforen att stanna upp, lägga ut alla grejerna på bordet och säga så här, vilka saker vill jag välja om? Mm.
Så att jag tar med mig vidare.
Jag tar med mig vidare. Mm.
Eller liksom, vad saknar jag kanske?
Eller hur? Istället för att säga, nej men denna snuttefilten har jag alltid burit med mig, så nu ska vi bära med oss den ytterligare ett tag. Ja. Och jag tror att det är där vi kommer komma in också, där med status och sånt. Vad tänker du, Helena?
Alltså, jag tänker först och främst egentligen på vikten av reflektion.
Mm.
Det är ju en av mina favoritgrejer. Samtidigt som jag nog kan säga att det har kommit på riktigt för mig bara de senaste 10 åren.
Mm.
Och det var kanske då typ när jag var 40 som faktiskt reflektion kom med. Och det är väl, så den stämmer. Check på den då. Där det här att våga reflektera, att våga ställa de här frågorna. Att jag har under stor del av detta året besvarat 2 frågor i min lilla kernel journal. Den ena är, what do I want? Den andra är, what does my deeper self desire? Och svaren på dem kan vara liksom stor skillnad, stor variation, stor spännvidd. Och emellanåt skitsvårt. För vad fan vill jag?
Ja,
vad fan vill jag? Ursäkta, men vad fan vill jag? Och då blir jag så, jag vet inte vad jag vill. Eller så vågar jag inte ens erkänna vad jag egentligen. Så därför är det fint med den där då, what is my deeper self desire, som kommer som någon slags, från lite från andra hållet. Och så emellanåt så leker jag med att skriva det här med olika händer. Så dominant och non-dominant handwriting. För då kan jag skriva frågan med min dominanta hand, den som jag brukar skriva med. Och sen får jag komma med svaret med min icke-dominanta hand.
Ja,
vad händer
och
då?
Och då får hjärnan liksom
Det händer andra saker i mig som tar tag i den där pennan då.
Ja.
Så att det där slentrianmässiga försvinner lite grann. Det är precis som man river av plåstret och så är det något som är lite råare.
Bra tips, som alltså, för att det är så svårt tycker jag med både vad vill jag och vad vill mitt djupare själv är. Alltså, det kräver ju att man vågar titta där också ju.
Typ.
Och att man det är ju ett verktyg som du pratar om.
Ja, det är det.
Superbra.
Det är det.
Har du kommit fram till något då?
Alltså, jag kommer fram till saker hela tiden. Men jag är också i en ganska stor förändringsprocess i mig. Jag har gått i terapi i 2 års tid. Vi är på 90 plus sessioner.
Så vad är det du inte har fattat hittills?
Allt! Typ allt! Men framförallt vem jag är. När jag, så att säga, just den här distinktionen. Vad vill jag eller vad vill mitt djupare själv?
Mm.
Att du vet att det finns skalor på det där liksom. I can go deeper down in the stack liksom. Jag kan
men
komma
vissa
djupare
kan
nog
också undra så, vad är inte de samma? Vad jag är och mitt djupare själv.
Och jag känner inte det.
Jag känner inte heller det.
Och jag, för mig är det just det där, det som är mitt jag, det är ju så mycket, nu kommer vi in på det som vi pratade om förra gången, just det här med ego och så vidare. Det där speglingen som jag får i min uppväxt av föräldrar och morfar och föräldrar, av lärare och grannar och kompisar och vad det nu är. Att jaget bildas mycket utifrån det där samspelet. Men under det så finns det ju någonting.
Mm.
som är jag, liksom kärnan i jag. Och när jag säger what do I want, så är det inte den kärnan, utan den kommer i den här deeper self liksom.
Gud vad roligt att det måste vara för alla som tänkt så här, nu kommer de prata om så här skiftet från tillväxtbolag till värdebolag.
Ja, de har stängt av nu.
Då skulle du inte bjudit in mig.
Nej, för det blir inte riktigt då, de diskussionerna, det blir helt annat.
Ja. Nej, men det kan bli dem också, kanske. Ja. Sen. Men absolut. Men jag tänker ju så här, det är ju klurigt. Tänker jag.
Var det klurigt?
Nej, men klurigt, om jag tar mig själv som exempel, så upplever jag så här, okej, vad är det som jag själv vill versus vad är det som förväntas av mig och vad är det som jag tror att andra vill och liksom hela det paketet.
Och så, bara pausa där. Där har du ju precis distinktionen mellan jaget och det djupare.
Ja.
För jaget är det där, vad är det som förväntas av mig? Vad är det jag tror att andra vill av mig? Det är den där lite ytligare grejen, medans vad vill du egentligen?
Ja, men exakt. Exakt. Nej, men för att vi har haft den här tråden på forumet också, där jag sa att liksom en av mina stora insikter är detta året, förutom det så här lite jobbiga som vi hade med armen, där han frågade mig så här, men Jan, om du skulle prioritera liksom så här, hälsa, familj, jobb, vilken ordning skulle du ta? Så sa jag så här, ja, just nu så är det ju jobb, familj, hälsa. Och han var så här, ja, du har ett rätt. Liksom att du behöver prioritera liksom hälsa först, familj sen och jobb sist. Liksom. Och sen så tänker jag också det här då, som det har varit för mig. Något förenklat upplevs att jag kallar det så här statusjakten. Att jag så här, men genom livet så har det varit så här, ja, men skaffa dig en bra utbildning så du får ett bra jobb och hela det paketet. Och jag känner att det har varit det där, okej, men jag har skaffat mig en bra utbildning, jag har skaffat mig hus på en bra adress, jag har skaffat mig en fin bil, jag har, alltså så här, jag har...
Men vet du här nu, du har ju missat
titeln.
Nej, titeln, det har du klarat av väl ändå, men du har missat yngre fru.
Vadå?
Det är dags att uppgradera.
Ja, men nu så slutcirkeln, du måste ju liksom, vad är vidare spelet? Om du hade skitit i att reflektera, Jan, då hade det kunnat vara så att du bara hade kört vidare på, vad är nästa level på detta?
Alltså, ja.
Och då är det kanske...
Ja, jag vet att jag känner att det här avsnittet går men, inte alls.
Nej,
nej, men det visste du väl från början. Men bara en fråga från mig där.
Ja.
För ja, du har ju utbildningen.
Mm.
Och den vet jag inte, men jag har en aning om att det var sådär att det kanske inte var för att du brann för det. Att det var passionen, utan det låter bra.
Ja.
Och det är kanske en tuff grej, så, och så klarar jag den så klarar jag det.
Ja, då får jag ett fint diplom. Mm. Liksom. Och precis, så står det och så blir folk lite wow.
Men du duger.
Ja. Ja, men och det var det jag kom fram till liksom, när du och jag hade det i tråden. Så skrev du något sånt här, men skitbra, men vad handlar detta om egentligen? Och så var jag så här, ja, till syvende och sist så nog det där djupa jaget då. Är det så här, men duger jag? Får jag vara med? Så att jag slipper vara liksom ensam. I det där. Och där kan jag ju känna mig alltså så här sliten. Jag vet inte om det är så här, men jag upplever så här 2022 på något sätt. Och nu, och det här, det blir så svårt att dissociera från sig själv. Att så här, har det varit ett så här objektivt tufft år? Liksom så här, vi har gått till liksom så här högsta inflationen, vi har gått till krig i Europa, vi har gått alltså så här en hög energipris och fallande bostad. Alltså
så här, ute,
att det har, jag tror inte det är någon som känner så här, gud, 2022 var nog ett riktigt toppenår, utan det har, tror jag, för mig har det i alla fall varit så här, ganska skönt att det är över. Alltså förstår ni vad jag fiskar efter?
Om du frågar om det som händer där ute har någonting med det som händer i det inre.
Ja, säkert. Liksom så här precis, att jag känner mig ganska trött. Trött på alla de här grejerna. Och jag har så svårt att urskilja så här, är det det ena eller är det andra? Eller spelar det ens någon roll? Så att det är lite förvirrat, skulle jag säga, i mitt huvud. Och sen upplever jag också som många, jag ska inte liksom ta några namn i forumet, men jag upplever att det är ganska jobbigt att hänga kvar där. Så då blir det ganska enkelt att bara rationalisera det. Och sen bara springa vidare. Bara
hur, så här släta över det. Att man, hur rationaliseras det? Jag har också läst tråden, men jag tänkte att...
Nej, men...
Att folk säger att jag håller inte på med
nu,
sånt.
Ja, eller? Men nu är det inte JFB som jag menar, som jag kommer att citera här. Men han skrev en ganska fin reflektion, så här, till exempel det här med demokrati och auktoritet. Att vi kan ha mycket åsikter om till exempel demokrati och liksom värdegrund. Men du vet, när push comes to shove, så är det ändå liksom så här, jo men vi klarar mer än vad vi tror och vi sluter oss och vi stödjer varandra och vi hjälps åt. Alltså så att där är ju många fina saker i det här också.
Men vilket pratar du nu om? Det som händer där ute? Eller?
Ja.
Precis, ja.
Ja, och det är det jag menar, att det blir väldigt enkelt, och nu var det inte det som jag syftade på ett exempel med, utan jag tänkte när det är många som tycker det är svårt att reflektera, så blir det väldigt enkelt att hålla det ytligt på en ytlig nivå.
Mitt år i år har delvis tack vare sparken i baken av Caroline när vi spelade in podden i februari när det var, så har jag dragit igång en ny Women Who Run With The Wolf-cirkel.
Mm.
Så nu läser jag igen den boken och har cirkel på varje kapitel. Och ett av temana som återkommer i den boken om och om igen är life, death, life. Så att säga, psyken, liv, död, liv. Som man inte behöver se som något slags liksom linjärt, utan...
spiralaktigt eller vad man säger.
Ja, och alla möjliga, alltså det kan pulsera. Det kan,
men är det så sådär, förändring?
Precis, va? Precis. Där ju förändringar är en del. Ja, faktiskt död är ju också död.
Mm.
Och ingen av oss skulle leva om inte död fanns. Död är en absolut förutsättning för liv. Mm. Allt du äter kommer av att något annat har dött.
Mm.
Inget du sätter i dig finns om det inte vore så, för att det är något annat som liksom sätter livet till. Oavsett om det är en planta eller en fisk eller kryp. Allting så att säga lever i den här. Vi måste ha döden.
Jag vet inte, det känns ganska tungt.
Den är ganska tung.
Men det är ju bra som det är. Det är att kalla en spade för en spade.
Precis.
Jag tror du skulle gilla det, Jan.
På temat att det har varit tungt. Ja, det här har varit för mig, personligen har detta också varit ett år med mycket påminnelse om död. Jag har reflekterat mycket kring de här grejerna. Jag har pratat om det väldigt, väldigt mycket och jag har liksom förstått det på en annan nivå. Och dessutom så har faktisk död också funnits i mitt liv i år. I det där så blir det också sådär, tack vare att jag har fått syn på en sån djup nivå på den här, det cykliska i detta, att vi måste ha död.
Mm.
Vi kan inte leva om vi inte har död. Det går inte, för annars så skulle vi bli liksom cancerceller. Så, kontinuerlig tillväxt, det går inte. Någonstans måste det stoppa, stanna, något händer, en förändring inträffar, va?
Men då, har du tidigare varit så att du har ignorerat döden? Eller?
Nej, men jag har de senaste 15 åren så har jag varit väldigt, väldigt tydlig i min egen personliga utveckling att jag har tittat på ljuset, livet.
Ja, ja.
Mm. Nu, sedan ett år tillbaka, så är det mörker. Det är döden.
Mm.
Så, att säga. Så jag har fått en annan relation till det. Och just det där, det tunga i det, ja det är inte så jävla lätt alltid. Så jag har också haft ett år med mycket den där känslan av tungt. Så, att det väger på mig och så vidare. Och sen så får man små, liksom, du vet, man hämtar andan, man kommer upp till ytan och hämtar andan emellanåt, får liksom lite solljus och sen så dyker man ner igen jävligt långt ner i djupet.
Ja, och där har vi ju inte varit så. Men jag funderar på om det inte är ett naturligt steg. Liksom. För jag är också i kontakt med min dödlighet. Tänker så, ja, det kommer ju hända någon gång. Och innan har jag ju varit så att jag kan kan inte säga att det ska hända. Men man måste dela med det för att liksom inte bli helt överraskad sen att jag hann inte med allting som jag skulle eller ville. Eller för så att det är mental förberedelse så det som måste till. Liksom. Mm. Är det inte naturligt att det kommer nu? Att man går ner i det där... jag tänker du är 50-någonting.
50
ja.
År.
Ja, precis. Mm. Att det är naturligt också att det kommer nu för dig.
Mm. Men jag
nu hamnar vi kanske på ett sidospår, jag vet
nej,
inte.
Nej, men, absolut inte. Nej, absolut inte. Nej, men jag tänker två grejer. Jag tänker det ena som du berättade att en vän till dig eller en kollega gick bort nu, 61 år gammal. Mm. Och det roliga är, eller inte det roliga, men igår innan jag klarade mig, för vi hade ju ett samtal då, och så var jag inne på minpension.se och så var så här pensionuttag från 65. Och då var det också så här, när du berättade var jag så här, ja gud, det ligger ju bortom. Alltså det jag kollade bara på vanlig pension. Ja. Och det där tänker jag också jag hänger väl ihop med en av mina insikter detta året med apropå tidsfönster.
Ja.
Det här som vi hade i scenerna Die with Zero. Nej, men, där är vissa fönster i livet och vissa saker är möjliga. Och sen är det, sen stängs de fönsterna. Och liksom för oss som vi har tagit upp det tidigare är det väldigt uppenbart att vi har ett fönster nu på 4-5 år. Där min mamma är mellan 70 och 75. Freja, vår äldsta dotter, är mellan 11 och 15. Mm. Så här kan vi göra saker tre generationer. Mm. Och det är liksom värt...
Resa lite och ja, sånt där, ja. Mm.
Ja, men att det är värt att investera pengar i just nu. Även om det känns som ett shit i läge att beställa en resa. Liksom när man sitter och väntar på en... elsmocka, liksom. Men att och jag hade nog inte resonerat så om jag inte hade tänkt det här med tidsfönstret. Och det är nog...
Jag är väldigt tacksam att vi läste den boken.
Ja, men jag tror det är så här, om jag skulle ranka liksom så här 2022, en av de här grejerna kan vara livsförändrande insikt, så tror jag det här resonemanget om tidsfönster. Och att, ja men precis som du säger, liksom så här, men lönt att göra en plan för 25 år framåt om det är liksom en non-zero probability liksom. Och för jag tror att det är så någonstans för oss män är det väl ändå så här typ 7-8% sannolikhet att man inte lever på sin 65-årsdag. Så att det är ju liksom
ja, det är lite trist. Man skulle coola innan man har väntat ända tills dess man skulle göra
precis,
grejer.
Precis, jag tror att just det där, den där väntan att man Och där tror jag också, det har att göra med det här att vi idag lever i en kultur där vi är så främmande från det här med liv och död.
Mm.
Vi ser det inte, vi märker det inte, vi hör inte av det. Hur många av oss har sett en död person? Hur många av oss har dödat en gris? Hur många av oss? Alltså du vet, vi har inte liv och död.
Ja, vi död försöker stanna tiden, literally.
Precis, vi stannar
liksom
tiden och liksom skjuter det ifrån oss så att vi inte...
Man ska inte ens se ut som att man blir äldre.
Nej, precis. Nej. Va? Precis. Så att där tror jag att det är en stor del av det där. Så att jag tror egentligen att vår kultur idag kanske har en mycket, mycket, mycket mer onaturlig. Eller vi är så främjade, det låter dumt. Vi är
distanserade.
Så distanserade från död. Att bara den där tanken är faktiskt en riktigt viktig tanke att få. Och den syns inte, märks inte, för att vi lever ju för evigt, eller hur? Nej, sorry, men det gör vi inte.
Nej, vi gör inte det. Men apropå en sak, eller ville du säga
nej,
någonting?
Nej, kör.
Jo, för jag tänkte också på det med min egen dödlighet, att det kommer ju komma en tid när jag är äldre kanske, när jag liksom sätter frön, kanske lär ut vad jag kan till andra och sådär, eller förbereda för projekt och så vet jag så att jag kommer aldrig se projektets fullbordan liksom. Och det, då kan det vara så att man typ inte vill plantera de fröna. Man kan tänka som jag kommer ändå inte uppleva dem. Men jag tyckte det var fint att tänka så, men det kommer att vara så. Jag kommer att plantera frön som jag inte kommer att se blomma och det kommer att vara fint.
Jag har många kompisar som äger skog. Som tänker
precis
mycket på det där.
Där måste
att,
man ju
att,
tänka
att jag liksom så här,
ja, det
här investerar.
Detta
är en investering som inte är för mig.
Ja.
Liksom
jag blev tacksam att den kom till mig, tanken.
Men jag ser att du blev berörd av den. Berätta.
Mm. Nej, men det, vad är det att säga? Det är liksom... Nej, men det är väl fint liksom. Att känna så att, ja, okej, jag kommer inte leva för evigt och... jag kommer väl göra det bästa jag kan liksom. Mm. För de som är med mig nu och som kommer att komma kanske om 15 år efter att man har dött kanske, så kommer de inte veta att det var jag som satte fröet, och det gör ingenting. För så är det ju, så har vi ju levt liksom. Folk har ju satt frön till oss. Eller hur?
Men vad är liksom så här, så om man skulle liksom så här försöka, inte sammanfatta det, men vad är guldkornen i det här resonemanget? Liksom att...
Det är nu vi lever, fan, Jan. Tidsfönstret. Mm. Det är nu vi lever. Mm.
Men för mig är det också... En kompis ställde en fråga på Twitter och sa, hur ofta gråter du? Och jag, handen på hjärtat, liksom, ja men jag gråter kanske inte varje dag, men jag får tårar i ögonen varje dag. Mm. Och det är inte för att jag är så ledsen för att det har hänt så hemskt, utan det är mycket, mycket oftare för att jag upplever något som är så fantastiskt fint. Jag stannade här om dagen utanför min trädgård och tittade på frosten på murgröna löven. Det är så jävla vackert. Så jag blev rent, du vet, tårögd. Jag gick och tittade på staketet längs kohagen på Bulltofta, fullt med liksom snöiskristaller. Också sådär. Det är vackert, så jag liksom hjärtat stannar i kroppen på mig.
Men så här, alltså, vet du, jag kan inte relatera till det där.
Nej, och jag, vi
handlar väl om att stanna sjöng, upp liksom.
Ja, men vi sjöng i min kör, vi hade julkonsert igår och så övade vi i lördags. Två körer och en liten orkester, och Jens som då dirigerar och har sig. Och så började vi med ett av Jens ar av Nu tändas tusen juleljus, som ju kan vara hur jävla cheesy som helst. Och du vet, vis två takter orkester och sen så kommer kören och jag börjar gråta. Så, för det är så vackert, så jag liksom, jag smäller av. För jag blir så rörd.
Yeah.
Och jag är så tacksam. Jag är tacksam för att jag är där. För mig är det, och det är precis som att gränsen mellan liv och död är så nära mig. Mm. Den är så nära, så jag liksom, jag pendlar mellan dem. För det blir också där, när jag stod där och sjöng, så tänker jag också på min kollega som dog. Mm. Och tänker, just det, han kommer aldrig att höra något sånt här.
Nej, jag tror det handlar om, nu låter ju också detta cheesy för att använda ditt uttryck, men det handlar ju om att vara öppen i sitt hjärta. Och jag vet inte hur jag ska säga det på något annat sätt. Det är som att jag har inte orden för det på något annat sätt. Att vara öppen i hjärtat med det. Och jag kan inte säga att jag är 100% öppen. Verkligen inte. Hela tiden så halvglänt. Så. Och ibland så kan man gråta för att någonting är fint. Liksom, eller för att man är nära döden, livet, skiljelinjen. Ja. Liksom, man förstår att...
Alltså jag har
han kommer aldrig uppleva det.
Och då kan jag säga så här. För min del så blev detta uppenbart. Jag fick syn på det första gången för kanske, undrar om det var 2014 eller 2015 eller något. Så att jag var lite äldre än vad du är nu.
Så precis, jag, du, så precis.
Du har några år på dig.
Precis, jag som är yngst här. Jag kommer också, en dag jag, men när du blir stor.
Kan man inte öva sig lite på det där? Och
jag tror att man kan, man det. Kan,
men blir livet rikare?
För mig blir det enormt mycket rikare.
Det blir rikare, Jan, det blir det. Det blir det, och det är inte som att man bara så helt plötsligt en dag. Man kan öva sig på det och titta på saker. Stanna upp en liten stund. Mm. Förmodligen det man menar med att stanna upp och lukta på blommorna. Det är förmodligen det man menar. Mm. Det är en klyscha, men det är liksom som att man fattar inte den förrän man fattar den. Liksom. Mm.
Men hur skulle ni, liksom så här, om man skulle, för den som lyssnar, som är kanske ännu yngre än vad jag, som är rena barnet, som är 39. Ja, men... liksom. Men hur... Alltså så här, för om jag ska vara så här, detta är ju... Även om jag ibland tycker att jag kan vara flummig, så känns det som att ni har tagit detta till en ny nivå här. Hur, inte så här, hur konkretiserar man det? Men jag upplever så här, om vi säger så här, för jag tror att av de som lyssnar så hälften kommer vara så här, Jan var tyst, låt dem fortsätta prata och blanda dig inte i gud, typ. Och sen kommer det vara vissa som kanske liksom bara så här, okej, blir det någon ändring i detta poddavsnittet?
Som och, säger, kan inte de där två lämna så att du och jag kan få snacka om att vi kan ha hänt under 2022?
Precis, vad dollarkursen har ökat med, nej, med 20% och ja, hur investerar man i ett inflationsscenario?
Och det kan vi säga att vi är också intresserade av det.
Ja, men jag tror ändå så här, den övergripande bilden här, jag gillar ju när de två i områdena möts, att det inte är antingen eller. Och kanske också för att runda tillbaka det till det där vi började, att göra en förändring, att blir det inte, ändå inte på något sätt så här att det vi är ute efter är någon slags känsla eller någon slags upplevelse av ett rikt liv. Och sen kan den vara liksom lite olika. Men då tänker jag ju liksom så här, okej, men hur använder jag till exempel mina pengar för att få den här känslan eller för att göra det möjligt för att kunna gå i Bulltofta och titta på frostbitna staket. För övrigt, det är en parentes, jag måste säga att idag var jag uppe tidigt för vi skulle fira en kollega. Mm. Så fick jag så här på min telefon, jag bara, grattis Jan, du har rört dig mer idag än vad du brukar göra vid denna tiden. Och jag var så här, ja, för normalt sover jag vid denna tiden. Nej, men för att hoppa tillbaka, men ligger det inte liksom så här, hur parar man ihop de här två grejerna? Liksom?
Men då tänker jag, ja, då, nu hoppar vi in i mig då.
Ja.
Jag hade bara en vecka semester i somras. Mm. Vilket var alldeles för lite, insåg jag. Det är ju bra att komma på det när man är 50, att jag måste faktiskt ha mer än en vecka när jag dessutom flängde runt. Men efter det...
Förlåt, jag ska bara säga. Och Helena är inte bara flum, utan du jobbar ju som kvalitetschef och liksom jobbat med logistik och liksom medtech. Och
visst. Den. Jag kommer från life science-branschen och jobbar ju. Det är fortfarande där jag tjänar merparten av mina pengar.
Ja.
Även om jag är långt ifrån att maximera det där, om vi ska snacka humankapital.
En vecka semester.
Precis, en vecka semester. Där, och så var det så där att jag gick in i augusti utan att ha en susning om jag kommer att fakturera tillräckligt mycket för att täcka augusti månad. Och så en stress på det där. Och så tänker jag, påverkan av det allmänna världsläget i ekonomin, påverkan av att fan, jag hänger ju hur mycket som helst i Rika Tillsammans-forumet där det här är allt vad folk snackar om. Och alla de här grejerna. Så då blev det så att jag faktiskt började titta, och så, eller rätt sagt, augusti månad slut, jag fakturerar mer än vi har gjort tidigare, någon månad under året. Tänkte, hur fan är det möjligt? Liksom? Tänkte jag, men nu ska jag se. Nu ska jag göra en gissning utifrån vad jag vet om att jag har i september månad.
Mm.
Så jag räknade samman vad det blev. Täckte inte riktigt kostnaderna. September blev ju en ännu bättre månad faktureringsmässigt. Och jag menar, det är slump och så vidare. Vet, jag fick ett kort inhoppsuppdrag och så vidare. Va? Och så har jag faktiskt, så tänkte jag, okej, okay, i slutet av september tänkte jag, nu ska jag kolla, vad vet jag att jag kommer få in i oktober, november, december? Så skrev jag ner det. Och sen i början av, eller i slutet av oktober, så kollade jag, vad blev oktober och vad vet jag idag om november och december? Och så har jag fortsatt så. Och jag har haft bra månader. Och så tänkte jag, vad fan är det? Jag har drivit eget i 15 år. Jag har aldrig haft koll på vad jag kommer att tjäna. Mm. Aldrig någonsin. Jag har inte brytt mig. Nu har jag haft perioder när jag har haft heltidsuppdrag, långa heltidsuppdrag. Men det var mina tre första år som konsult. Liksom. Sen dess har jag inte haft den typen av uppdrag, utan jag har levt i det här.
Mm.
Det har aldrig bekommit mig. Och det är ju inte så att det inte har bekommit mig för att jag har haft min make och stötta mig mot, för att vi har varit skilda liksom i 5-6 år.
Mm.
Så att de senaste åren kan jag inte säga att ja, men jag kan luta mig mot honom. Nej, det kan jag inte, för han är inte det.
Mm.
Och så har jag i 2 eller 3 års tid så har jag velat bygga ett vedskjul. Och så har det varit lång fördröjning på leverans av trä, för det skulle vara lite specialträ. Ja, men du vet, det är med en tredje och sådär. Och så blev det så, när det kom det leverans av trä till mitt vedskjul här i oktober.
Mm.
Okej, nu ska vi bygga vedskjul.
Mm.
Och det är nu jag då får liksom avslöja mig att ja, men jag har ju ganska mycket av det, min buffert ligger i Lysa. Nej, ja, nu ligger det där. För det är så, okej, jag kommer ju få plocka ut pengar därifrån för att betala för den här grejen. Och så får man lite sådär, åh, nu skäms jag för jag hänger ju på Rika Tillsammans och jag borde ha full koll på alla mina jävla hinkar hit och dit och fram och tillbaka. Det ena med tredje. Och sen samtidigt så tänker jag, nej, det är väl klart att jag ska bygga ett vedskjul nu och plocka det från de pengarna. För att jag också vet att är det så att jag inte får några nya uppdrag, ja, men då får jag väl gå ut och hitta ett jobb. Och jag vet ju att jag kan det. Så där är någon slags trygghet som jag landade i ganska nyligen. Mm. I, ja, just det. Jag måste, så det är inte det. Jag måste inte ha X pengar på banken för att jag ska vara trygg. Nej, för jag kan använda de pengarna. För igen, window of opportunity, liksom. Mm. När finns det? Här finns det. Okej, kör på det. Säljer av lite fonddelar i Lysa. Mm. Så tänker jag, och vågar säga det till mig?
Ja, det är klart. Men alltså, absolut. Och grejen är så att jag är ju ändå av det att sitta. Pengar ska ändå användas till saker som gör ens liv rikare. Ja. Men vi hamnar, eller jag hamnar i... Och detta är också roligt, för ibland så kan jag läsa forumet och så känner jag ibland så här, okej, okay, här är en person som skriver någonting och så är jag så här, det där är nog inte så sant om man skrapar på ytan. Och jag vet att vi har haft många diskussioner där till exempel så här, men, ja, men mer pengar är lika med mer trygghet. Och där det blir liksom jobbigt att använda de här pengarna. Eller liksom, alltså förstår du? Eller, fan, jag är otydlig. Liksom. Ja, men jag är otydlig. Det... Nej, men jag blir så här... För jag känner igen det där, för mina egna tankar i mina dåliga stunder så kan jag ju tänka så här, särskilt också när vi har haft så här nu en period där vi inte har fått ihop Rika Tillsammans, liksom, utan så här, jag subventionerar Rika Tillsammans med att jag jobbar liksom på andra ställen och nu är jag liksom trött, så jag orkar inte det, så jag är så här, fan nej, det vore väl fan om jag ska ha liksom, om vi ska ha Rika Tillsammans, och så kan jag, fan, kan jag inte ens leva på det. Och då var jag så här i någon, ja men jag behöver ju bara överleva inom situationstecken från idag till 65.
För sen är det lugnt.
För sen är det ju liksom pension. Då var jag inne på min pension och kollade att ja, men efter 65 är det lugnt.
Så du ska hålla på i 20 år och överleva?
Ja, men där blev väl också och frustrationen då apropå det här skiftet, förändringsprocessen. För då blev det så här, ja men då har vi X miljoner i huset liksom, och vi har sparande. Och så ska vi liksom sitta och jobba för att underhålla detta. När man egentligen bara hade kunnat säga, okej, men skitsamma, vi säljer detta, plockar ut våra, vad har vi? 5 miljoner i huset kanske. Mm. Och sen så prioriterar man ut, alltså 5 miljoner, det, om på 10 år så är det 500 000 om året. På 20 år som är de där till 60, ja men fan, det är ju 250 000 om året. Mm. Och fördelar man det så är det, ja, men det är 20 000 i månaden. Det är lite en lön. Mm. Är det värt då att sitta och att liksom jobba och slita så mycket och precis sen, och sen som du säger, nej, men sen lever man inte ens på sin 61-årsdag. Och då blir det väl liksom lite så här ifrågasätta, vad håller jag på med? Och vad håller jag på med? Vad är trygghet? Och vad är då kommer vi tillbaka till detta, så vad är känslan egentligen? Moa då, vår kompis, brukar ju säga så att men, vi försöker ibland göra saker och köpa saker för att försöka få den känslan vi tror att vi kommer ha när vi har det. Mm. Och det är väl liksom den också som jag tror har blivit tydlig för mig i år, att den här tumheten, att jag tror att liksom så här, om jag bara X så kommer Y. Mm. Men det är ju väldigt sällan om bara X, tänker jag. Mm. Vad tänker du, Karin?
Ja, för det, jag tycker också det är lättvindigt, vi säger så. Om jag bara hade X så får jag Y. Men jag fick inte det. Att det blir så lättvindigt att man säger, jag ville ha huset för jag trodde det skulle liksom vara det som var grejen. Och sen så var det inte det. Mm. För att det finns ju mycket i det också, att du har fått prova på att ha huset.
Jo, absolut. Men
du kanske skulle ångra att om inte du testade det. Att okej, det var inte min grej, jag fattade inte det från början.
Absolut, Karin. Och det har vi också, vi har en diskussion i forumet där med status. Vilket jag tycker är en jättespännande diskussion där jag skrev så här, nej men, att ja, jag upplever idag att vi har gjort några fel.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det är strategiska felbeslut som gör att vi har hamnat på ett ställe som vi kanske så här, nu när jag är här, så är jag så här, detta ser ut som ett dike, det luktar som ett dike, det känns som ett dike, det är nog ett dike. Liksom. Ångrar jag liksom vägen vi har tagit? Nej, det gör jag nog inte, för hade vi inte tagit denna vägen så hade jag liksom alltid gått med frågan så här, så vad, tänk om? Precis. Och det där vet jag ju så att jag är skitdålig på det där, för jag har ju gått och funderat så här 20 år, alltså så här, drivit eget i 20 år och fortfarande funderat på så här, om jag inte hade tackat nej till det där liksom McKinsey-processen, hur hade mitt liv som McKinsey-konsult sett ut? Liksom. Så att jag vet ju, och som JF, tror jag var JFB som skrev det också, att min rädsla för att ångra mig är större än själva ångern när den inträffar. Alltså förstår ni? Nej, men så här, jag är beredd att prova hellre att misslyckas för att rädslan för ångern är större än rädslan för misslyckande.
Ångern sitter i väldigt länge sen.
Den tar ju aldrig slut.
Nej, den tar aldrig slut.
Liksom medans misslyckandet, jag det suger apa där och då. Men kan vi inte bara göra ett litet sidospår i det här med statusgrejen? För det tycker jag också är jättespännande. För jag har ju liksom insett att jag har ju det här signifikansbehovet, alltså på gott och ont, att det är till och med vi skrattade åt så här, nej, jag har inte spelat paddel för att alla andra spelade paddel. Så jag kanske till och med har missat världens roligaste sport.
Jag hade kanske älskat paddel.
I don't know, haven't tried it.
Det har inte jag heller.
Nej, jag tror inte du heller, Caroline. Nej. Men då var det vissa som var många i forum som var så här, nej men jag bryr mig inte om statussymboler som bil eller där. Och jag upplever så här, ja det är ju lätt för oss som många gånger har uppnått de statussymbolerna att säga att vi inte bryr oss. Men det blir ju också ett statussignal. Titta på mig, jag är en sån som inte behöver bry mig om.
Och krasset så kan man ju säga som så. Allting är ju den här signalen. Allting signalerar.
Eller hur? Det går inte att inte signalera.
Det går inte att inte signalera.
Ja.
Det går inte. För vi skickar signaler. Är jag stilla så skickar jag en signal. Rör jag mig jättemycket skickar jag en signal. Håller jag käften skickar jag en signal. Snackar jag jättemycket skickar jag en annan signal. Mm. Alltså vi skickar signaler vad vi än gör. Det går inte att undvika. Ja. Grejen med status är ju att det är de här två. Det är liksom tudelat. Den ena är den här att vi tror att status handlar om bilen, huset, vackra hustrun, yngre, liksom titeln, rikedomarna, briljantringarna eller vad fan det nu än är. Va? Ja. Medan egentligen så handlar status mångt och mycket snarast om känslan. Det är känslan i mig, det är känslan av vågar jag ta plats? Gör jag mig större, så jag är översittare. Det är också status. Gör jag mig jätteliten? Mm. Ja, då har jag understatus. Eller är jag bara i det här sköna läget? Ja, det är där. Här i det här sköna läget så kan jag ha och mista briljantringarna och den yngre vackra hustrun.
Mm.
För att jag för mig på ett sånt här vis. Att folk kommer att tycka om, man vill vara med den typen av människor. Sådana människor är så sköna, för de har skön energi. Översittaren vet vi alla hur jävla skön de är. Inte, eller hur? Och det spelar ingen roll. Översittaren kan ha värsta Porschen eller Teslan eller whatever.
Mm.
Eller inte. De har ändå den, kommer från ovan och vill trycka till.
Tror jag.
Medan under, liksom den som kommer underifrån, det är samma sak där. Du kan också ha värsta Porschen eller Teslan. Men kommer du underifrån och du, det är precis som att de smälter bort, så kan Teslan kanske göra att den personen växer. Och det är bra. Och då kan han så att säga lära sig att röra i det. Men vad händer i det där djupare jaget? Var finns där? Vad är det för någon status som jag ser på mig själv med? Lever jag i ett mindervärdes liksom komplex i mig själv, så kan jag
så kvittar
precis, va? För att känslan jag sprider i världen är ändå den. Jag kommer alltid att jaga. Jag kommer alltid att tro att det är nästa grej.
Mm.
Om jag bara, om yngre jag bara, hustru, finare bil, bättre adress.
Betyder det alltså, om vi nu bara ska hårdra det här, att om man nu jagar så har man ett mindre världskomplex? Är det det som, eller?
Ja,
nu bara ställer jag den frågan, att, för ja, den är lite undrar, jobbig
att ställa. Precis, och jag undrar om det inte är så att när det är jakten, så är det nog det. Snarare än om det är, alltså, jag lägger någon slags skillnad på det där när det är, det är precis som det skillnad mellan push eller pull. Mm. Lite grann, vill jag det? Alltså du vet, det är ett bubbel inifrån mig själv. Eller jagar jag det där för att jag tror att det är så jag kommer att komma till den där sköna känslan i kroppen?
Ja, fast jag tror, alltså så här, om jag bara ska vara autentisk, så för mig så tror jag att det många gånger är rädsledrivet.
Ja, ja, men det är ju en av delarna i det där. Varför skulle jag annars jaga?
Ja,
ja.
Precis.
Men det
varför är det för
rädsla
för att du har?
Är rädd för att vara för liten, eller inte signifikant, eller bli
utlämnad. Nej, men så här, till syvende och sist så tror jag att det handlar om att få vara med.
Mm.
Att jag behöver, så här, om jag har en utbildning, då får jag vara med. Eller om jag har adressen, då får jag vara med. Eller om jag har bilen, då får jag vara med. Alltså, så säger jag,
vänta, vem bestämmer om du får vara med?
Någon där ute.
Någon, ja. Ja, det är den känslan man har.
Och jag, alltså så här, jag minns ju detta för något år innan Tesla, när det var V70, jag skulle ner då i Skanör, Falsterbo, och så skulle vi liksom hämta någon där också, någon sån här hotshot, och så hade jag min V70, och så och då var det faktiskt, jag kände till mest känsla av skam. Så jag sa, nej, nu kommer jag inte få vara med. Liksom, och jag fattar, så här rationellt är det ju idiotiskt. Men...
Och det är ju det som är grejen. Den bor ju i dig, Jan.
Absolut.
Och den kommer alltid att bo där i dig. Med mindre än att du tar dig igenom den.
Ja, hur gör man det då?
Jag kan bli så här.
Jag gör det genom terapi, genom reflektion, genom coaching, genom att våga testa leka.
Ja, men jag tror precis. Jag tror genom att kasta ljus på det. För bara genom att prata om det så blir det ju liksom så här.
Det är första steget igen. Skam är den djupaste känslan vi har. Den ligger längst ner och den är bara aktiv när den är där nere. Så fort du kastar ljus på det som är din skamkänsla, så börjar det hända saker. Då börjar den luckras upp. Sen gäller det att vara urskiljande, så att man inte väljer att lyfta upp det i ljuset med någon som kommer att skamma dig. För då kryper den fantar mig ner och sen kommer den inte upp igen. Va?
Nej, precis.
Nej, men jag tycker det är klurigt att fundera på de här drivkrafterna. För det har jag också börjat fatta så här. Nej, men jag kommer ha vissa av mina issues kommer jag ha resten av livet.
Varför det?
Nej, men så här. I olika, alltså så här, tror jag.
I olika skepnad, tänker
du? Nej, inte i olika skepnad. Men jag upplever så här, det är ju vissa saker som återkommer. Att det är som en metafor, som en båt. Och jag står där på bryggan och sen så, nu är det lugnt väder och du upplever någon där i magen, liksom under i maskinrummet, så här, titta här, då kan vi bära upp denna skiten till bryggan. Och sen kan liksom kaptenen bestämma sig, okej, ska vi liksom lösa detta en gång för alla och kasta skiten över bord? Eller ska vi trycka ner och skicka tillbaka det till maskinrummet? Liksom.
Och det är det du gör, eller?
Lite olika från tid till annan. Men jag upplever, jag börjar konstatera att alla de här lådorna verkar ha samma nyans. Är du med? Det, är inte, det var länge sedan det kom upp och jag bara sa, shit, ja, men detta problemet har jag nog aldrig känt eller upplevt.
Nej, gud, det hade varit skrämmande om det hade kommit något nytt sånt.
Utan jag upplever att det är liksom olika varianter. Och för mig handlar det ju mycket om men rädslan för att det är en, rädslan för att det ska gå åt helvete är ju så här rädslan för att jag ska få vara med och liksom och vad är värdet av mig
i men alla... en av de sätt som jag hobbypsykologiserar dig är när du pratar om de här grejerna i är-termer jag är så. Och då är det ju klart att du är det.
Ja.
Men om du säger, jag har varit.
Ja, absolut. Jag fattar vart du är på väg med det. Och för mig är inte är, alltså är rätt ett så konstant.
Nej, fast det är så det låter.
Det är så det låter.
Från mig,
jag fattar.
Så är det så det låter.
Ja. Ja, men bra, jag fattar. Jag fattar. Ja.
Och jag tänker igen det här. Du är trött i år.
Ja.
Ni har en förändringsprocess igång. Kostar energi. Ja. Så, det är ett mörkt år, det är ett tungt år. Ja.
Ja, precis.
Precis va? Precis, va? Tänk om det är precis det som behövs.
Ja.
För igen, liv, död, liv. Mm. Så, det pendlar. Det måste pendla. Man kan inte ha en känsla och ha den känslan permanent. Det går inte.
Nej, men för det där var också en så här rolig grej för reflektion. Så här, jämfört med 2021 så tyckte jag att så här, 2021, fan, det var inte ganska bra. Ja, jag upplevde så här, min utmaning 2021 var att, så här, att jag insett att jag vill ha problem att lösa i mitt liv. Men jag vill ha dem på en lagom mängd och en lagom svårighetsnivå. Och 2021 så kom jag ihåg att jag var lite uttråkad. Mm. För då hade jag bara massa småproblem i volym. Medan så kom 2022, då fick jag massa liksom så här sudoku-problem. Vissa så här nästan på gränsen till olösbara. Mm. Precis, så att det är ju... Men, vad är det vi brukar säga så här? Jag brukar tänka på det som en metafor, som att lägga sig i forsen på rygg och följa med istället för att försöka simma uppströms och liksom kämpa emot den.
Och samtidigt, igen, liv, död, liv. Titta på laxarna. De måste, för att det ska kunna bli liv, så måste de jävlarna ta sig upp för strömmen, hoppar och studsar upp för mot strömmen, blir helt jävla utmattade. Sista andetagen lägger de äggen då där högst upp. Sen dör de. Så det är inte alltid så att det är men jag kan ligga här nice och flyta med. För då kostar det inte någon energi och liksom sådär va. Alltså nej, liv, död, liv. Det måste få vara lite av både och.
Mm. Caroline, rädda mig här.
Jo, men jag tänkte att Jan menade att i den här förändringsprocessen och det här mörka året så kan man också vara så här, så okej, men det är som det är.
Ja.
Följ med bara.
Absolut.
Det var så jag upplevde det som, men jag förstår också laxperspektivet. Men jag tänkte att det är ju skönare att vara i den här processen om man kan säga så, nu är det så här. Ja. Låt oss liksom bara, hur kan vi ha det bra i den?
Mm.
Det tycker jag är en spännande fråga.
Mm.
Hur kan vi ha det bra i det mörka liksom? Eller det jobbiga? Och då var jag ju hos min coach tidigare idag och då kom vi fram till att man måste också kunna ta paus ibland.
Mm.
Från, som du sa innan, att man ibland kan ta ett andetag liksom.
Komma upp till ytan
en liten stund och vi kan göra det tillsammans.
Mm.
Jag tror att Jan och jag gör det lite på varsitt håll. Liksom, att vi ska återhämta oss och sen så ska man dyka ner i det igen.
Mm.
och liksom försöka reda ut saker, men vi ska nog ta kraft från varandra liksom tillsammans. Det tyckte jag, det var en sån bra grej som kom med mig faktiskt. Att vi kan flyta med i det här och vi får också ta paus ibland. För att liksom kunna njuta. Ja, ändå, för det, vi kommer ha det bra sen, John.
Ja, men vi har det bra.
Och alltså, vi kommer titta tillbaka på det här.
Ja, men absolut. Men
jag samtidigt vill inte tänka så, shit vilket jobbigt år det var. Jag kommer tänka så, ja vi var ju också på stand-up och vi hade också kul under tiden och vi förstod saker
jo,
om varandra.
Jo, men absolut. Men jag tror att det där blev det också för mig viktigt att komma ihåg så här, ja, men du vet hur illa vi än har det med elpriser. Du vet så här, jag får slackmeddelande av Pavel som är så här, nej men du vet idag har vi ingen el eller värme eller rinnande vatten för Kiev. Ryssland har bombat Kiev. Så att jag vill liksom inte heller att det är någon sån här, du vet det är dåligt, det är misärigt, utan det är väl liksom bara så här, just den här reflektionen och tillåta sig vara att det är så här, alla känslor är okej. Okay. Det är okej okay att det är jobbigt. Det är okej okay att det är bra. Det är okej okay att det är paus. Att kanske inte värdera det så himla mycket.
Jag vet inte vad du kom in på för spår nu, John. Som att du jämför din misär med någon annans. Jag tänker aldrig göra det. Man är i sitt eget. Och där, det, vi är där bara.
Jo, men
vissa som lyssnar på detta känner igen sig, andra inte. Jag kommer inte jämföra mig med Pavel. Han har en annan. Han har något annat där. Mm. Och vi hjälper till så gott vi kan. Så är det ju.
Ja.
Men i vår,
har man ont så har man ont.
Har man ont så har man ont, ja. Och det är väl, man får väl bara
spelar liksom ingen roll om det är för att du fick en jävla pappersskärsår eller om foten har trillat av. Så, gör det ont så gör det ont.
Eller ja, fast ja, det där har jag så svårt att relatera till.
Jag ska skicka dig ett TED-talk med en fantastisk kvinna som
ja,
har
det
pratat
jag,
om
men tanken var jag det. Slappna av i det ibland också. Ha lite roligt.
Jo, precis. Och då, ja.
Vad var det för TED-talk?
Ja, det är en kvinna som, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon pratar om att komma ut. Hon är lesbisk och kommer ut, och just det här, folk som mår dåligt, att det är så lätt att jämföra, jag mår dåligt fast jag borde ju inte göra det för att Pelle, Nisse och liksom Mohammed har det mycket sämre än vad jag har, de borde verkligen må dåligt, så att, och så relativiserar man det hela så att jag får inte lov att ge mig för, så får inte jag lov att känna alla de känslor jag känner för att det finns någon annan som har det värre. Och det är sådär, nej, jag känner ju fortfarande det jag känner.
Men det där, ja.
Svar ja, det finns folk på alla nivåer som har det både bättre och sämre som kanske också känner exakt samma sak som jag. Så jag tycker det är mer av värde egentligen att erkänna eller kroka arm med att andra människor känner det. Än om att man nödvändigtvis måste värdera. Du har det sämre än mig, jag har det bättre än dig. Sådär. Nej, vi måste inte jämföra det på det viset. Vi kan bara säga att, fasika, känner du också så? Jag med. Och så krokar man liksom arm i att det är känslan som är det som är likt. Va? Och det är tillräckligt, eller kanske till och med det som är det viktiga.
Det är
där vi blir människa med varandra. Va? Inte... Aha, men är det inte synd om oss någonsin för att det inte har regnat någon bomb i huvudet på oss? Ja, men vad fan?
Ja, men så kan jag resonera.
Ja, men det får du sluta med, John.
Så någon får gärna byta med mig i den här podden vid något tillfälle.
Men jag tänker så här, hur gagnar det dig att du gör det? Hur gagnar det dig att man relativiserar bort sig själv? För det är ju det du gör. Du relativiserar bort dig själv så att du, det du
känslor,
känner
absolut,
är inte värden någonting.
Nej,
då.
Nej,
exakt. För att du inte
jättebra
har fått en bomb i huvudet.
Nu är du inne på något väldigt intressant, Helena.
Jag svarar ja.
Ja, och hur gagnar det dig? Hur funkar det för dig?
Någon annans känslor är inte viktigare än dina egna, har du ju sagt ju.
Ja.
Ja, nu blir det sån här live-terapi här. Det är inte
det var
meningen.
Det var så att de kunde
byta
med.
Det är inte meningen så, men det är en viktig grej som vi är inne på och som är... Du vet, knäcker du den nöten, Jan?
Så kommer du bli en rik och lycklig människa.
Men det kanske du blir lyckligare, Jan.
Ja.
Du knäcker den nöten. Det är helt uppenbar liten nöt här som ligger. Ibland vet man inte ens hur nöten ser ut.
Nej.
Var tacksam för det, du vet. Här är den.
Och jag tänker egentligen att den, för mig är det inte lycka så mycket som... Det är en på någon, välmående som låter fjöntigare på svenska än på engelska, liksom well-being. Just det där, att det egentligen är det som det där handlar om. När jag får syn på mina nötter, för jag har också nötter, så är det precis som att, ja just det, då klarar jag av att härbärgera mer av mina egna känslor. Jag klarar av att vara med andra människor i alla olika typer av känslor för att jag blir större. Och det är den här, kan vi koppla tillbaka det till det här med status? För det är där som jag är. När jag är stor som människa, när jag liksom är en människa, då ger jag ju alla andra tillfälle att vara detsamma. Men om jag trycker till det så kommer det att vara någon som är så fan, nu måste jag bli större än honom och trycka till honom. Medan det är 70 andra som kommer att springa för livet, för de blir livrädda och blir jättesmå. Samma sak om jag är liten. Om jag är jätteliten och krymper mig själv, så kan det vara väldigt, väldigt svårt för andra i närheten. Dels de som är i överstatus, de här är ju perfekta offret att trycka till på. Medan andra som kanske också är små, de får ju bekräftelse på att man måste vara liten här. Eller hur?
Ja, och hur funkar den själv också när man är liten?
Ja, men
för du pratar om att det är lättare om man är stor att kunna härbärgera sina egna känslor och andras känslor. Och liksom, det är luftigare.
Det kan
liksom.
Jag ju inte här när jag är liten. Va?
Nej.
Så att det kopplar till det också, upplever jag. Att just det där, ju mer jag känner mig själv, det där djupare självet, ju mer klarar jag av att ta emot, ju mer klarar jag av att skicka ut också. Så där har jag har en mycket större frihet där.
Mm.
För där behöver jag inte vara orolig för att, nej men nu kommer Pavel och tycker att jag är en jävla idiot, för att det regnar ju inte bomber i mitt huvud, men det gör det ju han, så därför ska inte jag sitta här och gnälla. Alltså, nej, utan...
Ja, fast, alltså jag har, alltså, så här, jag hör vad ni säger, jag fattar inte. Och liksom så här, jag tycker detta är jättesvårt. Tycker detta är jättesvårt.
Ja, och då tänker jag, det här är ju ingenting som vi löser idag. Men nej. Jag tror att du hade haft jättestor nytta och glädje av att faktiskt vara med den.
Absolut, ja absolut.
Och lösningen finns inte på forumet heller.
Hur menar du var med den? För att alla sitter med nötter och knäcker.
Ja, men jag menar så att säga, jobba med den. Mm. Så, skriv. Mm. Kör lite dominant, non-dominant handwriting på den.
Mm.
Terapeuta dig. Meditera på det. Jag vet fasiken vad som funkar för dig. Måla. Kanske inte. Eller, men vad vet jag. Men du vet, att inte... Okej, nu har jag sett den nöten. Hej då!
Mm.
Nej.
Och det kan man också få lov att göra. Jag ska inte säga att man inte får lov att göra. Men det här är en för mig återkommande nöt. Jag får syn på den i ditt liv med jämna mellanrum.
Mm.
Och det är så, okej, den kommer ju att dyka upp där. Till dess att du tar dig igenom den här
nöten. Och hur låter den nöten då? Alltså, det spelar roll vad jag känner.
Ja, för dig låter ju inte så.
Nej.
För dig säger ju den nöten, det spelar inte roll vad jag känner, för det finns alltid någon som har det värre.
Ja, eller som är viktigare.
Eller bättre.
Ja.
Mm.
Mm. Spännande. Vad tänker du, Karin?
Att du är lite utsatt här nu. Det känns kanske som du är utsatt, men Jan...
Ja.
Att du är modig.
Ja.
För jag vet fan inte någon annan som sitter i sin podd. Det kanske finns i och för sig. Alex och Sigge kanske gör det.
Mm.
Och pratar om...
Ja, det skulle vara jag.
Ja, och Helena som sitter och pratar om vilka nötter man har och upptäcker dem i real... Det är ju real time liksom i podden.
Han sa, grattis, nu fick du här. Om du hade shitty year, grattis, här fick du en bajskoff till. Och denna, vet vad, denna kan du ta med dig hela 2023.
Men Jan, alltså jag tycker att det är plågsamt om jag har en nöt som jag ser den.
Ja.
Och sen gör jag ingenting åt den, för att jag vet så att det är inte bara jag som lider.
Mm.
I min värld är det så att mina barn kommer att se den nöten och de kommer kanske också få samma nöt som jag.
Och det kommer de.
Kul!
Det kul. Kommer då.
Aldrig i livet.
Nej, för där är också en sån grej. Liv, död, livscykeln för mig har också varit väldigt, väldigt tydlig i den här terapi, så att säga, perioden i mitt liv. Jag har gått terapi innan. Det var samma sak då, men då var jag en, det var andra grejer trots allt. Det är det här. Det är så jävla skönt att känna hur det släpper. Mm. Hur jag löser upp någon knut, knäcker någon nöt som gör mitt liv rikare.
Mm.
Som jag vet, okej, okay, jag tar inte... Mina unga kommer definitivt att behöva gå i terapi. Så det tror jag de flesta kan nog ha glädje av det. Precis, va? Men de kommer inte behöva ha med sig den nöten i den skepnaden, för den har jag knäckt. Och alla de som har kommit förut har jag också löst upp den knuten för, eller knäckt den nöten för, alla mina förfäder. Så när jag jobbar med mig, när jag tar hand om mina bajskorvar liksom, så gör jag det lättare. För då kommer de som kommer att komma, de kommer få ta hand om andra grejer.
Mm.
Och jag har löst det som är, ligger historiskt. För alltså, vi bär med oss väldigt mycket.
Mm.
Så det är en jävla skön känsla kan jag tycka, att knäcka de där nötterna.
När du säger det, att knäcka nöten eller lösa knuten. För man kan ju ofta tänka så, men det här är min personlighet, eller så här är jag.
Mm. Det är jag inte alltid jättemycket.
Ja, men det är inte sant alltid. Nej,
det är nästan aldrig sant, skulle jag vilja påstå. Mm. Det är fan nästan aldrig
sant. Så man kan alltid titta närmare på sina nötter, ja. Ja. Titta inte så på mig, John. Jag har också en massa nötter. Du vet hur mycket terapi jag har gått i.
Ja, absolut. Det är bara...
Vi har dem alla.
Ja, absolut.
Och det jag kan känna är att jag menar, olika händelser i mitt liv har skapat grejer i mitt liv. Och jag, när de kommer upp igen, men då är jag på ett annat plan, då kan jag knäcka dem vidare, du vet, för då är jag så, okej, innanför den nöten kanske det fanns en till nöt, den kan jag klara av när jag har levlat, så va?
Och, man har större självförtroende i det, man fattar så, men det där är den, men den kan jag nog.
Precis. Precis, och så hanterar jag det på olika vis, men att det är någon slags, för mig har det blivit, just den där insikten om att personlighet är ganska mycket bluff och båg i det, det är den här yttre förväntan som har byggt upp den där på mig. Så jag har blivit, det är kanske därför som jag är så känslig för när du pratar om hur du är.
Mm.
Att jag blir så, fan, nu klistrar du ju ett lager till på den där jävla ytan.
Mm.
Du ska riva av dem. Du ska inte klistra på dem. Mm. Liksom. Du ska riva av dem. Jag har varit.
Mm.
Och det kan ju ha varit för 3 minuter sedan, va?
Mm.
Men när du säger det så är du det inte.
Mm.
Och det är nog just det där, för jag har varit jättefast i sån här är jag.
Mm.
Men jag är inte det längre. Och livet blir fan jävla mycket roligare.
Kan du inte berätta hur roligare livet blir? Därför att jag kan tänka mig också att om man har hängt med så här långt och du säger att man ska riva av det, att man kan bara säga fan heller.
Mm.
Vad är det som blir roligare, upplever du?
Alltså, jag upplever en större frihet att egentligen fånga bubblorna. Bubblorna var mitt års intention. Det här, du vet, när jag känner någonting bubbla inom mig, så bara, vad händer om?
Att jag faktiskt roliga saker det som du vill alla uppleva. Eller?
Det kan vara alla möjliga grejer.
Så du fångar upp de bubblorna när de kommer?
Jag fångar bubblorna när
de kommer. Så de hamnar inte i de här lagren av nötter som ligger utspridda överallt?
Nej, precis. Jag blev inbjuden på en nätverksträff i torsdags, som var första gången som jag var där. Och så hade vi en halvtimme på oss, och det var någon som hade ordnat att vi skulle göra någon liten workshop på en halvtimme där det skulle vara 10 minuter förberedelse, 10 minuter mock audit och sen 10 minuters reflektion. Eller gemensam diskussion liksom. Och vi blev då, ni är ett sånt här företag, bladibladi, och de där borta blev, ni ska auditera de där liksom. Och så handlar det om life science. Och så börjar folk liksom gaffla om det där jävla vanliga. Och jag bara, nej. Så jag kastade in och lite så, tankespjärn så. What's the cost of non-quality? Tycker jag är en jävla intressant grej. För det handlar om management och kvalitetskultur och sån här grejer. Cost of non-quality. Alltså vad kostar det när vi inte gör vad vi ska? Mm. Alla avvikelser man får, all scrapping man måste göra, allt det där. Så, och så snackade vi om alla möjliga grejer. Och sen så var det, okej, 10 minuter har gått. Mm. Nu så är det då mock audit. Och så ställde de då lite frågor. Och så här, men hur säkrar ni att ni får buy-in till kvalitetskulturen från alla nivåer? Och jag lekte på det. Tänkte, ja men du vet, på vårt företag så har vi ett unikt mentorskapsprogram där alla får en fadder. Det spelar ingen roll om du är operatör eller liksom avdelningschef. Så alla får, och det är inte vem som helst. Det är inte, ja men Jan är ledig, han kan ta det. Utan det är, Caroline lever vår kvalitetskultur. Henne tar vi.
Mm.
Och så babblade vi på lite grann. Och sen så var det då dags för reflektion. Och då var det en av dem som hade lyssnat som sa, men Helena, du får berätta det där som du sa. Och så fick jag då bubbla om det här med någon quality. Och sen så var det en av auditörerna som sa, Helena, du får säga det där om mentorskapet också. För det tyckte jag var intressant. Och så sa jag det. Och här är en sån grej. Ja, jag avskyr rollspel. Har varit en sanning för mig hela mitt fucking liv.
Mm-hmm.
Det stämmer ju inte.
Nej.
Nej, precis. Jag hade ju skitkul. Det var jätteroligt. Men det är en sån typisk, det har varit en sanning för mig.
Mm.
I alla år. Jag tycker inte om, ska man behöva rollspela? Ska jag behöva låtsas?
Men kan man säga, men de här
det blev jättekul kan jag säga.
Men jag tänker så här, de här sanningarna. Alltså på något sätt så känns det som så att livet kan ibland vara så här. Fan, det var enklare när jag bara kunde lägga mig på soffan. Alltså så, och jag inte visste
men
om den här
möten. Men frågan är om det är enklare, Jan. Att ligga med de där nötterna.
Ja, det kanske,
och
det kanske är så här. Det kanske är
kissa, att någon annan
kissa,
är
dum
i säng, huvudet hela
kissa
tiden.
Kissa i sängen. Att det så här känns skönt i början och äckligt över tid.
Men är det inte också det att vi är olika som individer? Det blev ju uppenbart efter vårt förra avsnitt. Mm. Det där vi hade det här samtalet. Där hälften av liksom forumgrejerna var så bara, ja men vad fan snackar ni om? Jag var tvungen att stänga av. Mm. Och hälften sa, wow, gud vad bra, spännande.
Mm.
Och några som säger, fan vad ni gör det svårt att vara människa.
Ja,
ja, visst. Vissa, men för oss som har den läggningen då, så tror jag inte det hjälper att bara trycka ner det och låtsas som ingenting. För då, du blir ju liksom bara bajsnödigare och bajsnödigare, eller hur va?
Ja, och sen handlar det ju också om det här personliga ansvaret som du är, håller väldigt högt.
Mm.
Och som jag tycker är väldigt fint. Att om man då har det, håller det högt men ändå lägger sig på soffan, då jobbar man ju mot sig själv, mot sin övertygelse om att jag har ett ansvar i mitt liv. Och andra är inte dumma i huvudet, utan det är jag som behöver liksom titta närmare på vad det är som pågår egentligen.
Mm.
Det är nog inte lätt då att lägga sig på soffan bara. Om man håller den fanan högt.
Precis, och andra som inte håller den fanan högt, eller som inte har det i sig. Mm. Så, fine.
Ja.
Lev ett gott liv liksom. Men jag tror att det finns olika sätt att leva det goda livet på. Och du reflekterar lite för mycket
för att
kunna vara
i
den. Alltså, ja. Det spelar liksom ingen roll, Jan. Du är där ju ändå.
Du är fucked.
You're fucked. Precis.
Jag tänker vi har ett par minuter kvar.
Mm.
Om vi ska runda av.
Ja. Vad var anslaget här egentligen?
Alltså, i anslaget var så här, vad har du lärt dig, insett under 2022? Alltså, tanken var att det skulle vara bakåtblickande, inte framåtblickande.
Nej, ja,
men om det ni skulle... har väl varit också.
Jo, det har det.
Mm.
Men om ni skulle ta några mer sista så här, kasta in.
Jo, men jag har lärt mig, att det låter lite konstigt vid 45 års ålder, att jag har lärt mig att tålamod verkligen är, ska man förändra någonting så kommer det ta tid kanske då. Och att jag behöver ha tålamod. Det är ju, jag har ju barn också. Då märker man ju också att jag kan säga den saken och lämna.
Mm.
Det är bara tålamod som krävs nu. Hon kommer att sätta in i diskmaskinen. Det är,
jag behöver inte
tjata om det. Jag behöver inte pusha. Och jag behöver inte knuffa så mycket.
Mm.
Som jag har trott att man ska göra tidigare. Mm. För att få till en förändring. Utan ibland så måste man bara säga lite. Och sen så steppar man tillbaks.
Mm.
och tar lite paus och så går man vidare i det. Det tar tid med förändring. Det är okej, okay, men alltså, tålamod är verkligen en dygd, har jag förstått nu. Ja, så det har jag verkligen fått med mig nu, eller det har liksom blivit väldigt tydligt för mig 2022.
Någonting mer?
Ja, det var väl det med att jag inte lever för evigt.
Ja, men det är ändå
och att jag, inte, att jag gillar att man inte är cynisk på sin ålders höst och tycker så, allt kommer ändå gå till helvete och jag tänker min sann inte. Nej, jag, in i det sista ska jag göra ett förändring för det bättre faktiskt. Även om jag inte kommer uppleva det, kanske inte ens mina barn kommer uppleva det. Det jag kände så, det var en stor grej som
men
kom.
Det är faktiskt en sån här, jag som ändå känt dig snart 20 år. Det, jag kan säga det, jag kan höra det. Och för det du kan, har ju varit rädd för dö innan.
Precis, det kan jag också. För det är det jag tänkte precis säga. Det är ett flertal gånger jag har hört dig säga det, både i podden och annars, just det här. Så nu pratar du ju om döden. Din egen död på ett sätt som är sådär, jag måste inte gömma mig från den.
Nej, precis. Ja, det är en stor grej som kom detta året.
Jag tror också
vad tänker du då, Jan?
Nej, men jag tänker en annan grej som jag har tänkt. Två grejer faktiskt. Det ena är att också så här, det är ett klassiker, så här, skilj på det du gör och resultat. Det har jag pratat om ganska mycket, men som en kompis till mig sa att ja, men detta är ett år jag har gjort många bra grejer, men jag kanske inte alltid fått resultaten för det. Så att det upplever jag. Och sen bara så här, alltså såna här ytliga reflektioner. Proof of work upplever jag ändå så här, 2022 kommer tillbaka att nej, men saker kommer inte gratis, utan så här, det är ändå till syvende och sist. Vad du lägger in får du ut i paritet. Och det kan vara så här excesser. Vi såg som på det här FTX. Det var någon som skrev en ganska lång krönika. Så han vet när en 29-åring blir miljardär utan liksom har skapat det där, lagt in det där jobbet, så är det någonting fel. Men det kommer liksom ofta.
Det
kommer liksom, där är någon så här reversion to the mean. Alltså så att det kommer tillbaka till vad det borde vara. Det kan vara excesser i båda riktningarna. Och att liksom så här, att på kort sikt så kan saker se hur konstiga eller hur hemska eller hur bra som helst. Men över tid så blir det någon slags mittlinje. Vilket jag tycker är så här, det är ändå så här, man kan vila i det, tycker jag. Så det är också en insikt för mig.
Det kan man.
Och sen sista två grejerna som jag tänker är att jag gillar den här också insikt som jag fick för något år sedan. Så att man antingen utvecklar man saker eller avvecklar man saker. Att ta dig an någonting eller liksom inga sådana här halvmesyrer. Att jag är så trött på halvmesyrer. Jag har sett det i styrelser, jag har sett det på jobb, jag har sett det i mitt eget liv. Det är också nu när vi pratar om förändring. Som jag sa till dig redan igår, så här, jag är inte sugen på någon halvmesyr. Sen vet jag att du protesterade, så sa Helena till mig när vi käkade lunch, så här, ja, fast lilla stegets kraft. Absolut, fast för mig är lilla stegets kraft att ta mig, att jag behöver inte göra allt på en gång. Mm. Men om jag vill göra den där förändringen, gör förändringen så som du vill ha den. Inte liksom ta ett äpple och måla det orange och låtsas att det är en apelsin. Liksom. Så det tror jag. Liksom, ja. Ja, det var väl lite sån här. Och investeringstrappan älskade jag ju.
Mycket, mycket bra. Ja, den har nog varit en väldigt stor sån, alltså som en blaffa i rätt i ansiktet, vad vi har varit med om och vad vi ska göra. Vi vet fortfarande inte exakt vad vi ska göra med den.
Nej, men
för
att det kommer
tillbaka. Finns saker i investeringstrappan som är väldigt spännande. Liksom.
Ja, och där kommer apropå avveckla och utveckla så här med lekhinken och lärohinken.
Mm.
Och där att den har en annan roll, tänker jag. Mm. Har du några andra sådana här?
Men jag kopplar faktiskt lite på det här med proof of work. För jag har under året fått lite proof på mitt work. Och där tänker jag framförallt på just det som jag gör i kvalitetsbranschen, eller liksom läkemedelsbranschen, kvalitetsarbete. Där jag har haft ett antal tillfällen, händelser och uppdrag där det har blivit så uppenbart för mig att jag helt plötsligt får syn på fan, jag kan ju grejer.
Mm.
Liksom, att det har verkligen synts på olika vis, och att där blir det precis samma. Där får jag ju den här sköna känslan.
Mm.
För där kan jag röra mig. Och där har jag inga problem att säga, det där har jag inte en susning om.
Mm.
För jag är här. Jag behöver varken låtsas som att jag kan för mycket eller gå ner. Och jag vet inte.
Mm.
Utan jag kan äga det liksom.
Mm.
Så den har varit ganska stor för mig under året.
Arbetsmässigt. Liksom,
arbetsmässigt.
Har du haft,
Precis, va? Där jag har, i år har det varit ett antal sådana. Jag fick ett jobb att göra en audit, nybyggt rum i en läkemedelsfabrik. Behövde göra en liksom en mock audit på den och se. Och då var så här, fan vad jag kan mycket om hur rum ska vara byggda. Liksom, wow vad jag kan. Och dokumentationen på det och så vidare. Va? Så det blev den där, just det, titta. Och då är det lite grann det här att jag tittar tillbaka och kan säga att jag just det, alla de här stegen, jag har jobbat i läkemedelsbranschen i 25 år liksom. Det pockar på, det blir någonting av det.
Nej, men
så
precis.
det har varit en viktig insikt i mig, för den har också hjälpt mig i den där min mer mjuka sida av humankapitalet, men också kopplat till din sida av humankapitalet, just här, ja vad fan, jag har ganska mycket att stå på. Och sen är det liv-död-liv-grejen. Som bland annat också gjorde att jag har firat min 50-årsdag på ett sätt som jag inte hade gjort om det hade varit för 5 år sedan eller 3 år sedan. Där en av reflektionerna jag gjorde var när jag hade en av mina fester. Och folk kom upp till mig och sa, fan vad fantastiska vänner du har. Och så fattar de inte att de är ju också en fantastisk vän.
Eller nej, hur? Men man ställer sig utanför. Jag har också sagt det. Precis. Där, vilka fina vänner du har. Och så bara, visst, jag var också bjuden. Precis. Till den här lilla
Precis,
här middagen.
Precis.
Ja, det är kul.
Och det är lite proof of work där också, fast det är liksom på ett annat plan, relationsplanet.
Bra du säger det.
Ja, men snyggt. Ska du fira? Ska vi, om man ändå skulle så här uppskatta någonting för mig 2022, så här, hur firar man?
Jag tror vi kommer titta tillbaks på detta året bara så, fan vilken grej som hände då. Liksom. Vi började förändra saker. Så, tror du inte det?
Jo, absolut.
Man får lite perspektiv på det.
Ja.
Det är klart vi ska fira, men fira på nyår.
Vi får fira på nyår, precis.
Ska du fira, Helena?
Ja, det ska jag nog. Ja, dessutom så jag kommer fira nu. När vi spelar in det här så är det vintersolståndet i övermorgon. Det är på onsdag den 21.
Ja, det är ju sånt litet magiskt datum ju.
Där är liksom nyår för mig sedan några år tillbaka.
Varför är det det?
För att det är då som det vänder.
Ja.
Det är då, nu kommer ljuset tillbaka.
Precis, och du som lyssnar på detta kan redan vara så, det har redan vänt.
Ja, det är lite synd att man missar att vintersolståndet ska komma, för det är ju också ett magiskt datum inom häxkretsar. Nu har jag inte förberett mig alls, men det är bra att du sa det.
Så imorgon är liksom nyårsafton för mig. Jag sa det till Jan innan, jag håller på att fila på ett blogginlägg om vad har det senaste året med bubblor varit för mig. Och sen så sen vill jag då skicka ut, vad är nästa års intention? Och det börjar på onsdag den 21 för mig.
Har du någon sån intention?
Nej, det är mycket, mycket spännande. De brukar komma till mig. Än så länge vet jag inte vad den är. Ja. Men den kanske, kanske kommer.
Den kanske kommer. Helena, stort tack för att du ville hänga här och utforska. Jag vet ju aldrig vad de här avsnitten tar vägen.
Men du bjuder in mig igen, så du säger någonting.
Ja, precis. Jag vet inte om jag kommer göra det igen. Nej, det är det inte. Helena, stort tack.
Ja, tack så mycket, Helena.
Tack, Karo. Och god fortsättning, och så tänker jag också ett gott nytt år, om vi inte hörs där. Och sen ses vi på nästa sida årsskiftet, och jag lovar, då kommer det bli inte liv, död, liv, utan då kommer bli indexfonder, det kommer bli kreditkort och det kommer bli lite annat smått och gott också.
Du kan krydda det med lite liv, död, liv.
Ja, absolut. Tack så mycket.
Tack.